Hej och välkommen till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Yolanda Aurora Boom Ramirez. Då säger vi hej och välkommen till Yolanda Aurora Boom Ramirez. Hallå, hallå!
Hejsan, fint att vara här.
Du är författare, poet, aktivist, äventyrsförfattare till Dungeons & Dragons och dessutom arrangör av Douchebag Dragons och Dirty Dungeons, rollspel på scen som går av stapeln på Teater Tribunal den 28/5 uppe i Stockholm. Stämmer detta?
Vilken fantastisk introduktion, tack så mycket.
Varsågod. Jag gissar att du av detta gillar D&D med tanke på att det är Dirty Dungeons och Douchebag Dragons det heter.
Korrekt. Jag har spelat D&D ett bra tag, men sen, du vet, efter liksom alla skandaler som har omsusat, så är jag en av dem som också har hoppat skepp till Pathfinder, men...
Men det är varken D&D eller Pathfinder du har tagit med dig från din spelhylla idag, utan det är något helt annat. Vad är det för något?
Verkligen. Det som jag tagit med mig är ett spel som heter Continuum, Adventuring in the Yet, som är ett gammalt rollspel från 1999 utgivet av ett icke-existerande företag som heter Etherco. Och de har gjort ett spel, är det nu jag ska leverera den absolut bästa hisspitchen som du har till ditt liv, eller? Det är nu det gäller, eller hur?
Absolut.
Dunder. Men okej, okay, tänk så här. Det är ett spel som tar tidsresor på yttersta allvar och utgår liksom från svaret på två frågor som sin premiss delvis. Så här, vilket samhälle skulle uppstå om tidsresor var möjliga? Och också, vilken är den bästa maskinen för att resa i tiden? Och svaret är då ett samhälle som helt och hållet kretsar kring tidsresor, som finns utanför liksom den uppfattningen av tidsrummet som vi är vana vid. Och den absolut bästa tidsmaskinen är någonting som du kan bära med dig, alltså dig själv. Så det är liksom de två premisserna för spelvärlden och spelmekaniken. Och på det också alla de värsta konspirationerna som du tänker om att någon styr världen bakom kulisserna är sann, och det är tidsresenärer. Så det är kärnan i Continuum Adventuring in the Yet.
Vad är det då man gör i det här spelet? Är man klassiska äventyrare som ska ut och hitta skatter och stoppa monster? Eller är det mer världsutforskande där man försöker förstå den här tidsresenärernas vardag på ett sätt?
Min känsla av det här spelet är att det är, på samma sätt som det blir många rollspel, att det blandar högt och lågt. Men här är det som att det liksom är väldigt inbakat i spelet. Att det finns ju hela den här dramatiken som bygger på att kunna resa i tiden och vad det har för konsekvens för både moral och för kausalitet och för tidsrymden och för mänsklighet och för framtiden och dåtiden. Men också typ att så här, när en kan resa i tiden så blir ju, är det så många saker som blir så berövade på mening och syfte. Så allting liksom rör sig på nästan en komisk spännvidd mellan dödsallvar och bara så här, ja ja, kausaliteten fuckade upp, hoppsan. Premissen för själva spelarnas äventyr är att du har precis blivit inbjuden till att bli en tidsresenär. Och du utforskar dina förmågor, du utforskar hela den här världen. Du vet inte riktigt hur tidsresandet funkar. Du vet inte riktigt hur det här samhället som är byggt kring tidsresande är. Så början av spelet bygger väldigt mycket på att du som spelare och du som karaktär ska få upptäcka den här nya världen och få förstå hur den funkar. Och sen när du utvecklas som spelare och som karaktär så får du mer krafter och mer tillgång till en vidd av tidsrummet.
Är det då ett humoristiskt spel där romerska legionärer står sida vid sida med cyberpunk? Eller är det mer humor på ett personligt plan mellan karaktärer? Eller, jag taggar till lite på det du nämnde, humor där tidigare. Är det något som genomsyrar spelet?
Ja, jag tycker det genomsyrar spelet rätt mycket. För typ så fort en liksom rör vid tidsresor så får en just anakronismer och olika motsägelser eller sådana saker som kanske skär sig lite. Och det i sig blir ju roligt, oavsett om det har att göra med språkbruk i fel era eller typ att du åker till en tid som du inte riktigt har koll på och har på dig, jag vet inte, fel, du har på dig rutigt istället för prickigt liksom. Så det finns ju massa sådana små detaljer liksom. Men framförallt har det att göra liksom med i början när du utforskar själva världen, så finns det ett större utrymme för komik liksom, allt. Men det handlar ju också om att de paradoxer som uppstår i tidsresande är ju, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju både vara typ, ja, men den klassiska så här, farfarsparadoxen. Du åker tillbaka i tiden och mördar din farfar. Vad händer då? Om tiden är kausal, liksom, om allting följer på varandra och konsekvenser är logiska. Men det är också bara små saker som att, åh nej, jag glömde ta med mig min handduk hemifrån när jag skulle på gymmet. Så jag åker tillbaka hem, hämtar handduken och sen så kommer jag tillbaka hit igen. Men sen visar det sig att någon annan skulle använda samma handduk som du. Vilket betyder att två personer har tagit samma handduk för att du åkte tillbaka i tiden innan den andra personen hann ta handduken. Och då uppstår en paradox i det som orsakar liksom det som i spelet kallas fragmentation eller fragmentering. Att du börjar lösas upp på grund av paradox. Så då finns det en massa sådana här små idiotiska saker som man måste lösa bara för att det orsakar paradox. Det som i förlängningen är både komiskt och häftigt i hur det handskas med de här små incidenterna är att det är också det som är en del av själva systemet i spelet för att utföra time battle, så att slåss genom tid. Liksom, så här. För om du möter en annan tidsresenär som du vill fucka upp för eller typ så här, som du vill slåss mot eller som du vill orsaka fragmentering så att den kanske går ett väldigt illa öde till mötes, så kan den göra så små saker. Du behöver inte så här, använda skjutvapen eller använda fysiskt våld. Du kan göra liksom att du åker fram i tiden, tar någonting från den personen utan att den märker, åker tillbaka i tiden och lägger det på den så att den har två stycken av samma objekt och det orsakar paradox. Så det är liksom själva spelet, även om som sagt, även om det är så här väldigt gravallvarligt, så finns det också så otroligt mycket humor för att tiden och paradoxerna i tiden är så komiska i sig.
Det är mer att spelarna har roligt än att karaktärerna har roligt, så att säga.
Men lite på ett sätt. Alltså så här, i själva boken så presenteras det också väldigt humoristiskt hur de olika karaktärerna i världen förhåller sig till det. Just för att en kan bli kompis med folk från olika tidseror. Kan ibland så kan den ha träffat samma person i olika stadier av dens liv. Kanske innan den har blivit introducerad till tidsresenärandet. Kanske när den blivit mycket äldre och erfarenare liksom. Om man tänker typ på så här, den klassiska tidsresande showen Doctor Who liksom. Och hur doktorn är lite så här, oh, i huvudet. Efter ett tag så blir alla tidsresenärer lite som henne, liksom att bara säga, ah, men tid är wibbly-wobbly och konstigt och time is a soup liksom.
Är det väldigt Doctor Who-igt i övrigt, med även rymdresor med underliga utomjordingar och allt möjligt annat galet? Eller är det just tiden som är i huvudfokus?
Om jag hade varit din spelledare hade jag svarat, further information is not available here, som är en av sakerna som man ska säga när en spelare eller ens karaktärer frågar alldeles för stora saker. Och om de antingen inte är beredda, alltså antingen om spelarna inte har kommit tillräckligt långt eller om själva karaktärerna inte har fått en så pass grundläggande förståelse för universum och rymden och tiden för att kunna få svar på sådana frågor. Så för alla som vill spela det här spelet, sluta lyssna i ungefär, jag vet inte, 2 minuter medan jag förklarar hur det ligger till. Ja. Eller så här, i början av boken så presenterar författarna, ja, de fiktiva författarna och de riktiga författarna introducerar boken som ett sätt för den samtida mänskligheten att bli introducerade till tidsresande. Så själva grundregelboken existerar också i det fiktiva universumet som ett medel för det här tidsresande samhället som kallas för The Continuum. Att de ska öppna upp ögonen för mänskligheten för att snart så måste människorna förstå på liksom en gemensam nivå att tidsresor finns för vi ska kunna bli en del av det intergalaktiska samfundet liksom. Men sånt får ni inte veta liksom varken som spelare som karaktär till en början. För i början så ska du ska lära dig att kontrollera dina nya krafter. Efter ett tag så ska du, när du har fått gå fram en nivå, så ska du lära ut det till andra. Och sen i tredje steget så ska du ta lite mer ansvar för de olika gillena som finns i det här samhället och utföra olika akter. Men sen först på nivå 4 och 5, det är då du faktiskt får veta bara så här, hur funkar tidsresande? Var kommer det ifrån? Så här, har någon annan gett det till oss? Vad är tidsmaskinen? Det är hjärtat som är tidsmaskinen. Spoilers. Och varför finns det aliens-ish som är intresserade av jorden? Konceptet är stort.
Vad är ett vanligt äventyr? Om man tar ett vanligt spelmöte, vad gör man runt bordet? Handlar det om att en av de här konspirationerna som du nämnde i början har gjort någonting dumt och vi måste stoppa dem? Eller är det mer fokus på att föra sin egen organisation framåt? Eller hur funkar ett vanligt äventyr?
Ett typiskt äventyr beror väldigt mycket på vilken nivå som spelarna befinner sig på. Jag tänker att jag kanske borde förklara vilka nivåer som finns. Så det kallas, i det här universumet så kallas att resa i tiden kallas för span across time. På samma sätt som span också betyder att sträcka sig över någonting, så sträcker den sig genom tiden. Och span går från 0 till 5, där 0 är någon som inte kan kontrollera tid. Så det är någon som är på en plan nivå i relation till tiden. Medan från 1 till 5 då är det folk som kan åka eller resa genom tid på olika sätt. Så ettorna är de som precis har introducerats till detta med tid. Eller med tidsresande, inte bara detta med tid, men detta med tidsresande. Tvåna är de som också lär upp andra. Treorna har mycket mer ansvar över både en grupp av tidsresenärer och beger sig in i olika gillen för att utföra specifika åtaganden. Det kan handla om att det finns en teaterklubb som är de som typ så här, om någon viktig person i historien blir mördad så ersätter de den personen. Det finns några som är jägare som tar fatt på folk som är väldigt farliga för tidsrymden. Det finns de som håller koll på finanser och det finns de som ser till att alla som ska födas blir födda. Det finns de som antecknar historien liksom. Så det är på nivå 3. Och sen på nivå 4, då blir den inblandad i det som kallas för det stora spelet. Som handlar om striden genom alla tider mot de som försöker förstöra den enhetliga tidsrymden. Och sen på nivå 5, det då liksom har kontakt med det som är bortom vår mänsklighet och liksom det som är utomjordsligt liksom. Så äventyren i det här spelet är otroligt beroende på vilken nivå som karaktären är på. Så i början så kanske det handlar om att när du är en etta så kanske du får uppdrag av någon som är två eller tre att försöka lösa paradox typ. Det finns någon som inte tror på den enhetliga tidsrymden och som tror på multiversum. Och de kallas för narcissister för att de tror att varje individ är kärnan i en tidslinje. Liksom att de, när någon gör ett val så bryter de mot tiden och skapar ett nytt universum. Ergo narcissister. Så på nivå 1 kan det vara att någon, en 2 eller 3 har fått ny som om någon nystartad narcissist och att du måste så här, försöka få fatt på den så att inte den kan fucka upp för mycket. Den kanske har orsakat fragmentering eller paradox för någon så måste du kanske lösa det, undersöka vad som händer. Och sen på högre nivåer så kanske på nivå 2 och 3 kan du ge uppdrag till andra. På nivå 4 då är det liksom att du åker tusentals år genom tiden och slåss i olika eror av mänsklig historia mot narcissisten liksom. Och det finns ett narcissistimperium som existerar typ så 18 000 år före vår tidsräkning. Och sen på nivå 5 så kan det vara liksom, okej, hur ska vi förhålla oss till dessa utomjordingar? Hur ska vi förhålla oss till mänskligheten i stort? Hur kan vi få mänskligheten att anamma? Hur kan man få mänskligheten att komma förbi sina mänskliga begränsningar? Så allt är otroligt olikt beroende på vilken nivå det är.
Och de nivåerna finns konkret i fiktionen då, så att säga?
Precis, de är jättekonkreta. Och liksom själva levelingssystemet är också intressant i sig. Jag ska ta och bläddra fram. Jo, det är väldigt kul i det här spelet för det liksom finns en så tät sammankoppling mellan leveling och vad du, både du som karaktär och du som spelare gör. Det finns en väldigt så här tydlig lista på olika krav. Och så står det liksom att, så här, att gå upp i span tjänas på merit. Liksom. Så du måste faktiskt så här åstadkomma saker. Så det finns delvis de, några så här grundläggande krav. Typ att så här, den kandidaten som vill gå upp i span får inte lida under frag. Alltså vara drabbad av paradox. Liksom. Och sen så finns det ett krav på att den måste ha mött sig själv också ett visst antal gånger innan den kan gå upp i nivå. Vilket jag tycker är så här, ett sånt krav leder till både en så här flippighet i hur en förhåller sig till tiden men också att det leder till väldigt mycket spännande liksom, rollspels eller spelinteraktioner. Liksom. Sen måste den också förhålla sig till ett visst antal regler som finns i spelet. Det finns en lista på 5 maxim som de som lyder under, ja, de som tror på den enhetliga tidsrymden. Men så en av grejerna är att en karaktär som ska gå upp i span inte heller får ha rests bortom sin förmåga. Liksom. Det går att försöka resa bort sin förmåga, men om man gör det så finns en stor risk att den råkar hamna i rymden och dör. Så att visa behärskning är en viktig del liksom, av att kunna gå vidare till nästa steg. Sen så liksom, för karaktären så måste det ha gått ett år av dens liv liksom, för att den ska kunna gå upp i nivå, men också för själva spelet. Annars så måste spelarna själva ha levt minst 2 månader och ha spelat minst 3 sessioner var där alla är minst 4 timmar. Och det är liksom så här, det måste ske. Det är också liksom att det finns en så här väldigt, ja men på något sätt så här fysisk förankring i tiden för spelarna också, inte bara för karaktärerna. Och därtill så måste också en karaktär också ha rest till alla år i det årtiondet som de blev tidsresenärer. Och att de måste kunna återge alla de här 5 maximen utan till. Och det kravet gäller också själva spelarna. Så spelarna måste också kunna återge de här 5 maximen utan till, inte bara karaktärerna. Så det är väldigt spännande liksom. Både att så här, karaktären måste ha fogat sig till liksom, den här maximen. De måste inte lida under paradox. De måste ha åldrats. De måste ha rest i tiden. Men också att karaktärerna måste ha färdats genom sin liksom, tid i 2 månader. Och kunna liksom, det här samhällets regler utantill. Det blir en så här, väldigt spännande sammanlänkning liksom, mellan spelare och
Om
karaktär.
man då tittar lite på spelarna i sig, vilken typ av spelare passar Continuum för? Är det folk som gillar tunga regeldiskussioner eller vill ha fint flöde i fiktionen? Eller är det någonting mer esoteriskt man ska ha i bakhuvudet när man spelar?
Den frågan är rätt svår egentligen. Alltså, för som sagt, det här spelet är ju ändå över 2 decennier gammalt nu. Och jag tycker att den kan lida lite av sin ålder. Liksom. Det är väldigt mycket i spelet, speciellt det som fokuserar på stridsregler, som är väldigt mycket slå massa tärningar, kolla på massa tabeller. 1-0 betyder det här, 2-5 betyder det här. Så det är mycket så här, slå en tärning, kolla på en tabell. Matematiken är lite wonky, liksom. Det finns många. Ja, men det påminner lite om så här de gamla regler. Och jag vet inte om jag är en liten whippersnapper eller någonting, men jag är inte alltid så stort fan av det systemet. Så jag tror att antingen så måste den ha en förkärlek till liksom det mer OSR-aktiga, liksom, eller att en typ är jättekär, jag vet inte hur E.ON funkar, typ, eller hur E.ON funkade 2003. Så om man liksom vill fokusera på de aspekterna, men om man liksom bara fokuserar på liksom det som har med fiktionen, så tror jag att det kan passa vem som helst som egentligen är intresserad av det. Det som egentligen gör det knökigt och som gör att många kallar det här för det bästa rollspelet som du aldrig kommer vilja spela är att själva tidsresenärbiten känns som bokföring. I och med att paradox är så viktigt, i och med att ha koll på sig själv är så viktigt, i och med att både veta så här, ja, men om du möter ditt framtida jag, om du möter ditt yngre jag, vad betyder det? Om någon berättar någonting för dig att du kommer ha gjort det här i framtiden, då måste du också hålla koll på det. Så det är väldigt mycket som är att du måste hålla koll på allt. Och då är det både för dig som spelare och för dig som karaktär, men också för att så här, det inte ska vara spelaren som håller koll på allting, så måste du liksom ha en liten fysisk liten bok där du skriver ner. Varje gång du reser i tiden så ska du skriva ner. Vart har du rest? Hur länge har du varit där? Och notera vid sidan om hur mycket har du åldrats liksom. För så här, i vår verklighet så kan vi hålla koll på vår ålder utifrån när vi är födda, liksom. Men så fort du börjar hoppa runt och studsa runt i tiden så blir det lite svårare att hålla koll på det. Så det finns så mycket av de aspekterna som kan vara väldigt så här, regeltungt eller framförallt anteckningstungt. Liksom. Så om man vill spela det här spelet precis som det är skrivet så behöver den ha en stark förkärlek till komplexitet. Liksom. Men om man väl mest vill dyka in ja, men i narrativet, i fiktionen, i berättelsen, i potentialen, liksom, i det här enorma dramatiken som finns, så tror jag att det funkar för vem som helst som är intresserad av tidsresor eller kausalitet, liksom.
Passar det bäst för de här riktigt, riktigt långa kampanjerna på 40 möten eller går det bra på 4, 5, 10 stycken tror du?
Jag tror nästan att det kan vara intressant att köra kortare kampanjer, tror jag. För jag tror att delvis att när du väl kommer upp i så hög nivå, liksom i så hög spänn, så blir det verkligen så tungt och så komplext. Liksom. För hela det här spelet bygger på en väldigt så här, tung filosofisk och teoretisk grund. Vid lägre nivåer så är det lite mer fritt, lite mer löst, lite mer ledigt. Det finns folk som har mer ansvar än vad du har. Om du knasar till det så kommer någon och bara, okej, hörru lillan, så nu ändrar vi det här liksom. Men när det är du själv som liksom så här, ja men du är en av de 200 som sitter på det Atlantiska rådet och är de som för kriget mot Antedesertium som är narcissisternas imperie som fanns innan Sahara blev en öken. Det blir så tungt liksom och där kan det liksom både att nya regler införs men också att det blir så stort konceptuellt. Så jag tror att man nästan behöver bestämma sig liksom. Antingen så måste man ha en grupp som är så här dedikerad till att så här, det här kan hända vad som helst och det är lite utanför vår kontroll och vi anpassar oss till det. Eller att den kollar med en spelgrupp, så här, okej, är ni intresserade av lite mer Doctor Who-aktigt? Är ni intresserade av liksom att utforska kausalitet och multiversum? Är ni intresserade av att utforska aliens som kan resa i tiden, liksom att jag tror att det måste verkligen snäva ner det nästan. Och då kanske det är bättre att ha men lite kortare äventyr, eller i alla fall ta tid mellan varje gång som en spelar på något sätt.
Är det också någonting man bör tänka på som spelledare? För det här är ett klassiskt spelledare plus spelarespel. Det är inte samberättande på det lite modernare sättet då. Men är det svårt även för spelledaren att hålla koll på all denna bokföring? Eller är det mer fokus på att hålla koll på hela världens mängder av korsningar och paradoxer och fragmenteringar som är det knepiga?
För mig känns det som att det som är svårast för som spelledare, eller som jag känner i alla fall, är att inte berätta allt för sina spelare. För det är liksom, för världen är så fantastisk. Att det är som att jag bara, okej, och så finns det här, och så finns det här. Men sen liksom själva behaget, eller ja, det som är själva lusten, det lustfyllda i att spela det här som spelare, är att få upptäcka det liksom bit för bit och bara så här. Alltså egentligen, resan som spelare, det är att du får så här, först får du din mind blown, och sen får du din mind blown igen, och så händer det liksom typ så här varje session, bara så här, ah, kan tiden funka så? Va, är det här som händer? Och sen, så jag tror att det är nog den största utmaningen, men samtidigt så är det liksom som att, eller i och med att det finns en sån tydlig setting liksom, och i och med att kontinuumet och kausaliteten är en så bärande del i det här spelet, så är det ju det som spelet på något sätt utgå från hela tiden. Så det blir att den liksom håller koll på spelarna mer än att den tillsammans ändrar på saker. Men såklart, det är ju någonting som man bara kan strunta i också. Framförallt för att det finns tre egentligen produkter i den här serien liksom. Så det är grundboken som släpptes och blev klar. Sen är det spelledarguiden som släpptes och blev klar. Och sen finns det en betabok som bara finns på ja, den här hemsidan från 99 som aldrig blev klar liksom. Så den finns där som en PDF. Men inte blir klar. Och den är liksom från narcissisternas synvinkel. Så kontinuumet är de som tror på en enhetlig tid och som vill liksom hålla den samman och motverka paradox. Och narcissisterna är de som vill bryta sig fria och skapa en egen dimension eller universum. Så en kan också äventyra som en narcissist. Och då är ju hela den här teoretiska grunden helt flippad på upp och ner liksom. Och de utgår ifrån att multiversum är sant. Skapa tillräckligt mycket paradox gör att det skapas revor till andra dimensioner och därigenom kan den hoppa igenom och sen skapa sig en värld fri från förtrycket från kontinuumet. Så det finns ju väldigt många olika ingångar till det här och boken är presenterad som en sanning från
Är det
kontinuumet.
värt att gräva fram alla de här tre bitarna på en gång, eller ska man verkligen börja med grundboken och bara grundboken innan man går vidare?
Nej, men jag tror nog att det kan vara värt att försöka få tag på allihopa bara för att kunna bilda sin uppfattning om var den vill börja liksom. Men som sagt, liksom, det kan ju bli väldigt mycket bokföring att spela utifrån den enhetliga tidsrymden. Så man kanske vill ha någonting som är lite mera löst och ledigt eller bara lite mera lattjo-lajban, eller jag vet inte vilket ord, lite mer bolibompa. Så kan det vara värt att bara så här, kolla på narcissistboken också. Framförallt för att det är den som är lättast och lagligast att få tag på, för den liksom finns ju som en beta-PDF som släpptes till allmänheten. Medan typ kopior av grundregelboken går på mellan 2 och 3 000 kronor tror jag, och spelade boken har jag inte ens sett ute i det vilda någon gång. Så det kan vara värt av den anledningen. Alltså om man är intresserad av att så här, uppleva det bästa tidsresenarrativet som jag nog har läst eller sett, så tror jag det är väldigt värt att börja med grundregelboken och ha en spelledare som är den enda som läser allting som är liksom för spelledarens ögon. Further information is not available, den grejen. Och sen bara få åka med på det här så tror jag att det kan vara bland den bästa upplevelsen som man kan få.
Är det något annat om Continuum som du skulle vilja ha sagt som inte har kommit fram i samtalet hittills? Någon helt annan aspekt som vi har missat? Magi, till exempel? Ett bra spelledarkapitel som konstruerar äventyr åt dig, eller någonting helt annat?
Alltså, det finns ju så mycket som jag vill berätta om det här spelet och både jag skulle kunna säga recitera Continuum-världens mänskliga historia och hur den sammanlänkas och vad de olika erorna betyder, eller typ såhär narcissisternas imperium eller deras jakt efter solen som är att de typ såhär vill döda solen, eller typ de 13 kungligheterna som nästan blev gudar för att de skapade så mycket paradox och fragmentering. Det finns så otroligt mycket falska saker att berätta, men jag tror att om jag ska bara ta en sak så är det väl de här fem maximen som finns som både karaktärerna och spelarna måste lära sig utantill som jag tycker är bara så kul som koncept, men också säger en hel del om hur, ja men vilka riktlinjer som ett tidsresenärssamhälle samlar sig kring liksom. Så jag tänker att jag både kan ta dem först på engelska och sen kan jag säga hur jag skulle översätta dem till svenska. Sen kan jag antingen bara förklara dem lite eller bara låta orden ägga på fantasin. Så på engelska så är de: One, information is all. Two, respect your elders, they know more than you. Three, measure twice, cut once. Four, invitations to dance. Five, never fight for a lost cause. Så det är liksom de fem grundmaximerna de också utvecklade. Så det är typ ungefär, jag skulle säga en halv A4-text som det som karaktärerna och spelarna måste lära sig. På svenska skulle det bli ungefär: information är störst, respektera dina äldre, mät 2 gånger, skär 1 gång, bjud upp till dans och kämpa aldrig förgäves. Så de fokuserar liksom på olika delar av tidsresenärernas vardag och samhälle. Så information is all handlar om att hålla koll på sitt ännu, som det kallas, sin jet, liksom det som en ska komma i sin personliga framtid, det som måste hända, liksom ens required future, och att faktiskt uppfylla det som en vet om sig själv, liksom, för att inte skapa paradox. Den andra, respect your elders, handlar om att de versioner av en själv som har levt mer ålder än vad en själv har gjort har ju bättre koll, som en möter sig själv, så är det bra att lyssna. Trean, som är measure twice, cut once, handlar om att alltid vara säker på sin sak, att hålla koll, att föra sin spambook, som det heter, där den håller koll på alla sina tidsresor, hålla koll på den och se till att skapa trygga platser för sig själv och andra tidsresenärer. Den fjärde, invitations to dance, handlar om att hur den förhåller sig till folk som inte är tidsresenärer. Att om någon har upplevt en incident, en tidsresande incident, så finns det 3 olika sätt att bemöta det på. Det ena är att den som har sett det ska tvingas till att glömma och inte berätta, typ genom hypnos eller genom att ändra i folks hjärnor. Eller denna incident var någon som ville skapa paradox och därför måste den lösa liksom det som ligger till grunden för att det här har hänt. Eller den tredje alternativet, som är att den bjuder in liksom den här personen till att dansa till continuumet. Liksom. Det är så som man också får in nya tidsresenärer. Och så den femte, som är never fight for a lost cause, som handlar om hur den förhåller sig till fragmentering och paradox. Liksom. Det finns en punkt där det inte liksom längre går att rädda någon, liksom, när den har blivit drabbad av för mycket paradox och för mycket fragmentering. Det är inte värt för andra att försöka hjälpa den, för då kommer de själva drabbas av paradox och fragmentering. Men att om det händer den, så måste en också använda det sista av sin livskraft och sin förmåga att hålla sig kvar i tiden för att hjälpa kontinuumet att fortsätta bibehålla kausaliteten.
Rules to live by, som det heter.
Visst.
Och med det tänker jag att vi ställer tillbaka Continuum på spelhyllan. Och så, innan vi släpper dig, ska jag fråga om det är något helt annat du vill tipsa om. Något annat spel man ska titta på, en podd att lyssna på, eller kanske bara en bok du gillar som du har läst just nu. Någonting mer att plocka fram.
Jag vill tipsa om Spela rollpodden, som är en svensk D&D-podd som jag lyssnar på, som jag tycker om. Stationfall, som är ett brädspel som jag ska börja spela nu. Och så, ja, det finns så mycket poesiböcker, så jag vet inte vilken jag ska välja. Men jag väljer Marisol M's bok Läppstifterska, som är en fantastisk skildring av ett äldre transliv.
Riktigt bra titel också, får jag säga. Och med det säger vi tack så mycket för att du kom till spelhyllan, Yolanda Aurora Boom Ramirez.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Ha det så bra. Hej hej!
Hejdå!
Det här var Spelhyllan med Yolanda Aurora Boom Ramirez. Själv heter jag Pontus Kjellberg. Klippningen är gjord av Emily Drotz och musiken är gjord av Hicham Shahidi. Tack för att ni har lyssnat.